en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What do you mean, debris?
There's something dead with the engine.
And it's a new pet up for that.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Set my balls on.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hej och välkomna till Plattan i mattan avsnitt 86 efter USA:s GP på Circuit of the Americas. Anna Andersson, du sitter i handbollsutklädnad tänkte jag säga, men det kanske är vardagsklädsel för dig.
Du, det är träningsklädsel. Har man haft träning, hunnit hem snabbt, ska iväg och hämta på nästa träning, så hann man inte byta om innan. Jag vill ju vara i tid till våran podd. Eftersom du är på semester så fick jag ju anpassa mig, va?
Mm. Det fick bli en kväll. Jag sitter här på en cypriotisk halvsvaj lina. Jag har kollat på racen varje morgon. Har liksom börjat med frukost. Sitta och glo på race vid poolen. Och sen har jag varit ute och liksom, jag har tagit semester för att liksom träna och göra grejer som jag inte har tid med annars. För att jag har en jävla månad framför mig, tror jag i alla fall, när jag ska ut på vägarna med Marcus Leifby och hålla på med en jävla massa hockey. Så därför behövdes en liten liksom uppladdningsfas här för mig. Därav sitter jag på en halvknackig lina någonstans på Cypern. Men vet du en annan sak som är jävligt sjuk?
Nej.
Kolla vad jag har här framför mig.
Cashewnötter.
Ja, och det här, jag vet inte om du vet det, men jag vet inte om, det är kanske bara de som känner mig som vet, att jag har, det här är så jävla sjukt, jag har i hela mitt liv varit så jävla allergisk mot saker och ting. Alltså när jag var liten var allergisk mot i princip allting liksom, försöka liksom substitut mat för typ allt som fanns. Och sen har jag haft massa allergier som har hängt med hela livet, och nötter är ju en sån grej, va? Jag har fått åka ambulans och fått sprutan inkörd i låret, och många, liksom, många timmar av mitt liv har blivit förstörda på grund av nötter. Här om sistens så var jag och gjorde ett pricktest för första gången sedan 90-talet, där det visade sig att jag fick negativt utslag på cashewnötter, vilket var en sån jävla sensation. För att då sa de till mig, antingen så är det så att ja, du inte är allergisk mot cashewnötter, men allergisk mot alla andra nötter, för det blir ju massa utslag på alla andra nötter, ser vi här. Men det kan också vara så att du aldrig någonsin i ditt liv fått i dig en cashewnötsmolekyl, vilket gör att din kropp aldrig har fått bygga antikroppar mot det. Så om du vill så kan du ju småtesta lite, se om du kan äta cashewnöt. Och här har jag gått då i 34 år utan att käka cashewnötter. Och så då testade jag en cashewnöt för några veckor sedan, höll den i munnen utan att tugga på den, väntade i någon liksom timme. Sen efter 2 timmar så hade jag ätit en cashewnöt. Och nu har jag upptäckt att jag kan äta cashewnötter. Så jag häller i mig cashewnötter för att ta igen alla missade år av inte cashewnötsätande.
Det känns ju som att det är bra att boosta kroppen då, så att de har, hoppas att de har bra sjukvård på Cypern.
Ja, det hoppas jag också. Men alltså, det här är inte min första påse cashewnötter. Jag börjar nästan lite så här fundera på, vad kan det hända om man käkar för mycket cashewnötter, eller?
Ingen aning. Jag har aldrig käkat så mycket cashewnötter. Jag tycker jag bygger tröttna efter typ 2. Så känner man sig som en sån här en ekorre, nej?
Ja, men tänk att du hela ditt liv har fått höra att du inte får äta. Och sen helt plötsligt så vänds du upp och ner. Det var som när jag var i LA och fick reda på att jag inte var allergisk mot avokado längre. Och klämde i mig en avokado om dagen. Har jag sagt det förut?
Jag vet inte. Ibland pratar du väldigt mycket, så jag sparar liksom inte alla tankar som du häver ur sig. Utan jag väljer liksom vissa, och så väntar jag på att jag äntligen ska få prata om Formel 1.
Ja, det är exakt det som sker nu, ser jag här bakom skärmen. Anna kollar på klockan. Fan, hur ska vi hinna med det här Formel 1-snacket när det blir en 5 minuters jävla utläggning om cashewnötter och cypriotisk sjukvård? Vi gör väl så att vi tar oss in i Formel 1 direkt då, Anna, eller hur?
Ja, tack.
Okej, och då är det så här att vi kommer ju här i en sprinthelg. Det har nyss varit sprinthelg, men det var sprinthelg igen. Nu på Circuit of the Americas. Där vi således har alltså haft fredag, lördag, söndag med massa action. Men vi måste väl ändå börja på liksom den största snackisen av dem alla och inte börja kronologiskt, utan vi börjar med diskningen av Lewis Hamilton och Charles Leclerc efter söndagens race, där Lewis Hamilton var så himla nöjd med nya golvuppdateringen hos Mercedes som ledde honom till en andra plats i racet, och han faktiskt hade stor chans att kunna utmana Verstappen om segern. Men efter att de hade gått i mål så gjordes det fyra tester av plankor och där rök Hamilton och Leclerc. Vad handlar det här om egentligen, Anna?
Ja, å ena sidan så handlar det ju om att det kändes som att man blev blåst på hela racet, för det spelade ju faktiskt ingen roll i slutändan. Hela den här fighten som man verkligen suttit och njutit av och laddat upp för om och kring, och nej, så blir det bara ingenting. Det känns ju som att det är någon som häller en hink iskallt vatten på en. Så det blir jag ju otroligt besviken på. För jag satt och funderade inför det här samtalet här. Vad ska vi prata om? Ja, men det finns ju inte så mycket. Nej, men det finns ju ingenting jag vill prata om. För det jag ville prata om, det är ju bara historia. Det kan man bara kasta ut genom fönstret. Alltså det känns som att allt det som jag hade förberett igår kväll, när jag satt och höll på och så som hjärnan jobbar liksom efter dig, så vad ska vi prata om imorgon, vad är intressant, vad är spännande, det var bara borta. Åh, vad besviken jag blev på det. Men vad handlar det om? Jo, ska vi ta den enkla versionen, va?
Jag tar en medelenkel halvsvår.
Medelenkel halvsvår. Ja, men då kan vi säga så här, att det finns ju då ett tekniskt regelverk. Och det finns en artikel som heter 3.5.9. Om jag har fattat det rätt så är den typ 23 punkter lång och två sidor, den här delen som handlar om golvet. Men kort beskrivet så är det så att golvet måste vara 10 mm tjockt. Plus minus 0,2 mm om det är nytt. Men när man har slitit på golvet och använt en stund så får det vara 9 mm tjockt. Och FIA har ju då mätt golvet och upptäckt att Hamiltons och Leclercs, de här plankorna då, de var ju inte så tjocka som de skulle vara om det var nytt. Men nu är det ju så att de har ju kört de här på en träning när det var lite bränsle i bilen, ett sprintkval, ett vanligt kval först och sen ett sprintkval och en sprint och sen ett race. Men det är ju ett nytt golv och det håller sig ju inte i de här väldigt tydliga reglerna som finns. Alltså så diskas Charles Leclerc och Lewis Hamilton. Men det som jag kan tycka är problematiken i det här, det är ju att den här banan som vi är på i Austin, Texas, den är ju byggd på våtmark. Det gör att underlaget flyttas så lite. Den är väldigt hoppig och väldigt guppig överallt. Det såg vi också. När man tittar på racet så är det ganska tydligt. Tänkte du på det, hur mycket de hoppar?
Mm, jag både tänkte hur jag såg det och sen hörde jag alltså, inför att det var väldigt mycket prat om just att den var byggd så här, att det var olika om det var varmt eller om det regnade, att asfalten liksom expanderade och drog ihop sig väldigt mycket just här.
Mm. Ja, men det är ju så, själva grunden ligger kvar, men det blir lite buckligt på olika håll och kanter, och det där slår ju i golvet då naturligtvis. Och när man då dessutom har så lite tid på sig mellan sprinten och racet, för bilarna är inlåsta i Parc Fermé, så hade de ju inte möjlighet att ändra någonting heller. Så att nej, det var ju som det blev liksom. Det går inte att göra så mycket åt det.
Nej, men det är ju två olika grejer här som jag tänker på när man kommer till den här diskningen. Alltså, Hamilton gjorde ju sitt bästa race på mycket, mycket, mycket länge. Och allt såg bra ut och han körde ju bra hela helgen. Det var ju liksom en fin amerikansk helg för honom. Det första jag tänker är ju, för det var bara fyra plankor som testades.
Man gör ju stick.
Det vill säga, ja exakt, det var en jävla osis då. För att då skulle ju massa andra kunna liksom ha riktigt ruttna plankor också som är helt körda. Men att man bara klarar sig på att det är stickprov. Att bara man testar så få.
Men det är ju som
är ett, det sjukt?
Ja, men det är ju som dopingprov. Alltså det, i ett lagsport till exempel så väljer du ut två stycken som testas. De testar ju inte alla. Så är det ju också. Det är ju också stickprov.
Ja, så det skulle kunna vara så att Sainz och även Russells golv och plankor var riktigt liksom för tunna också. Men de klarar sig på slumpen. Ja, det var det ena som jag tänkte. Det andra är, jag läste om Andrew Shovlin. Har du hans titel i Mercedes? Han är någon slags race engineer av något slag, va? Andrew Shovlin. Mm,
Trackside Engineering Director, om det är nu rätt uttalat.
Ja, ja, det är klart och tydligt i alla fall. Han pratar ju liksom också om de där grejerna att så här, ja, det är klart att de är besvikna och att vi blir av med podiet och allt det där. Men han skyller inte på sprinten, men han förklarar anledningen till att det blev så här med sprinten just är att de har bara en träning och de vill ju då med det här nya golvet kunna anpassa bilen för att både köra sprint och sprintkval och sen ett race också, men de kan ju inte köra då i FP1 eller den enda träningen med fulladdad, fulltankad bil för att kunna testa hur det här går till, och det är blandat då med att den här banan var så bumpy som vi pratar om, att det liksom var en del av problemet, och det blir ju komplicerat då på det sättet ju.
Ja, men så är
sen
det.
Så, ja.
Nej, men så är det ju naturligtvis. Det är ju, det är ju så att allting gick fel den här gången. Så kan det ju vara ibland också. Framförallt i en sån teknisk sport som Formel 1. Alltså det, ja. Och Mercedes gnäller ju inte heller över det faktum att det blev så här. Utan de konstaterade bara att ja, det här blev så här. Det här var inget bra. Det är vårt fel. Reglerna ger inget utrymme för tolkning. Punkt färdigt. Vi tar med oss det här och gör det bättre nästa gång. Jag tycker väl mest att det är synd för... Det är synd för publiken när det blir så här. Man har sett ett riktigt bra race och är uppfylld av det sportsligt. Och sen så känns det som att man på något sätt blir blåst på konfekten i slutändan. Som att det man har sett, det var ju bara hittepå. Och det tycker jag är lite tråkigt. Liksom.
Även väldigt extra surt för mig som hade ganska nyligen slängt in en hundring på att Hamilton skulle bli tvåa i mästerskapet, som jag slängde in på Hyper när han låg ett par poäng bakom Perez till typ 3 gånger pengarna eller något sånt. Och så satt jag så jäkla nöjd nu efter Hamiltons helg här och började nästan räkna in den där betalningen som ska cashas ut. Men sen blev man av med de där poängen på Hamilton, och nu är det så att Perez har 240 poäng och Hamilton har 201 poäng i mästerskapet. Så det är ändå en bit upp för Hamilton nu här, och nu kanske de måste ändra ride-heighten lite grann. Det fick ju massa konsekvenser den här diskningen av Leclerc och Hamilton också. Men ska vi ta det i den ordningen som den kommer, att vi nu hoppar tillbaks till liksom kval, sprint och sen race igen, eller?
Det kan vi, ja, men det kan väl göra, fast det finns ju en sak som jag ändå tycker väldigt bestämt med det här resultatet, racet som inte blev, eller som blev någonting annat än vad vi trodde det skulle bli när de gick i mål, det är ju att det är ändå för Mercedes del så är ju det här en positiv utveckling. De är ju, har ju hittat någonting som de är på väg, och den stora frågan inför det här racet för Mercedes del, eller för den här racehelgen, var ju om de har hittat någonting och ska fortsätta på den vägen in mot 2024, eller om de ska hålla sig kvar där de är. Men nu i efterhand, efter den här helgen, så har de i alla fall då konstaterat att de ska överge det konceptet som de har haft, för de känner väl att nej, det har gett max överhuvudtaget. Vi får inte ut mer än det här. Men till nästa år så ska de då ta sig närmare Red Bull, för de saknar en sekund i nuläget, och det är helt omöjligt med den bilen de har. Så att med den här golvet så har de ändå hittat rätt riktning inför nästa år. Och det tycker jag är positivt i denna stund.
Ja, och Hamilton sa ju också att det här är den bästa uppdateringen som vi har haft sen vi liksom gick snett från början med nya konceptet.
Mm, det är ändå bra kämpat på 2 år.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och när vi är inne på Hamiltons körning, som ändå var bra, så var det ju så att på sista varvet så var han ju nära att köra i kapp Verstappen ändå. Man kände ju att det kommer inte riktigt bli så, men han tog sig ändå närmare och närmare fram tills den stunden att Verstappen hamnade i, så att han fick DRS när han skulle varva då, jag tror att det var Kevin Magnussen. Och på det har vi fått en fråga från Vilma Hyrqvist som skriver: hej, har en fundering, fråga angående F1 ni gärna får ta upp i eran podd. Får man använda DRS på varvade bilar? Till exempel om ettan ska köra om 20:e bil, får den då utnyttja DRS på den bilen framför? Om man såklart är inom en sekund. Och så här är det, Vilma och alla andra. Jag blev också lite så här fundersam kring när det hände just då. För att man får ju det på varvade bilar. Och den här stunden då på sista varvet, eller om det var näst sista, så såg man ju att Hamilton tog in. Fram tills de kom på en lång raksträcka där Verstappen då var inom en sekund bakom en bil som skulle varvas. Men inte Hamilton. Så på den raksträckan så drog Verstappen ifrån och Hamilton hann inte med. Det hade man inte gjort kanske ändå heller. Men som svar på frågan, så ja, alla varvade bilar, samma regler gäller i alla olika typer av race. Om det är i DRS-zon och om man är inom en sekund, så ska även bilar som varvas påverkas på samma sätt. Så ja, man får använda DRS på varvade bilar också. Då har vi sagt det. Sen så finns det ju en del att snacka om strategimässigt, för enligt många så hade Mercedes chans och ta Verstappen här, men att de gick bort sig rent strategiskt. Men det spelar ju ingen roll egentligen, men vi kanske kommer dit och nudda på det ändå. För nu går vi tillbaka till fredagen, för att det var på fredagen som det började med ett kval som slutade med en Max Verstappen på 6:e plats och en Charles Leclerc på pole.
Precis. Och här är nästa fråga som jag känner lite igen. Att Verstappen slutar på plats 6. Det gör han ju för att hans tid stryks. För han är utanför den här förkastliga vita linjen. Den som är så hatad av så många. Men i och med att han var utanför så upplevde man ändå att han var pressad. Han var betydligt mer pressad här än vad han varit på många andra banor i år, bortsett från Singapore egentligen. Och det tycker jag ändå var, kändes ändå positivt. Alltså grejen är att det handlar inte om att jag inte gillar Verstappen. För jag får ju rätt mycket kritik för att jag är lite tuff mot honom ibland. Men på något sätt så vill jag ju ha tuff racing. Jag vill ju ha flera bilar som kan slåss om segern. Jag struntar ju egentligen i vilket märke det är på bilen. Jag vill ju bara att det ska vara en härlig kamp så vi har någonting att jobba med. Det är någonstans där som jag lägger mina värderingar. Så att därför tycker jag att det var lite synd i alla fall att det nu blev så att han går från den här helgen med 2 segrar. För man ville ju, man såg den här 6:e platsen och man såg Ferraris fart och man såg att Mercedes var på gång. Och man såg att Aston Martin, som har så bra på det under stora delar av året, har sprungit bort sig i något uppdateringsvirvarcirkus, någon labyrint som de inte ens har hittat ut. Då känner man bara, här finns det massor att hämta.
Mm. Vi ska ta oss till Aston Martin och deras nedgraderingar. Vi kommer komma dit naturligt. Men några grejer som är intressanta att peka på med Verstappens raderade tid var ju att det är 20 kurvor på Kota, va? Och Leclerc var snabbast, men när Verstappen gick i mål så var det ju sista kurvan som han sladdade ut över den där vita linjen. Så gick han i mål före Leclerc. Men det verkar ha varit så att det var inte så att han var snabbast och bara blev av med tiden för att han hade varit utanför på ett ställe, utan han var snabbast i mål för att han var utanför banan. Han tjänade så pass mycket tid på att satsa i den kurvan som gjorde att han tog sig in före allihopa. Och sen, men man såg ju klart och tydligt att han var utanför. Så Leclerc på pole och Norris på tvåa var ju ändå liksom på hela varvet, så att säga.
Ja, men det som är härligt också där att se, det är ju att han är så pressad att han gör misstag, att han måste, att Verstappen blir så pressad att han gör misstaget för att han måste satsa så hårt. Han har liksom inte säkerhetsmarginalen. Och det tycker jag också är positivt för framtiden.
Ja, det håller jag verkligen med om också. Och sen är det ju så här att den här banan och the bumpiness är ju också så att Red Bull hade ju fått höja sin ride height, alltså höjden på bilen, just för att vara lite safe. Vilket kanske ledde till att de tappade lite tid. Men att Verstappen var pressad, det hörde man ju senare också. Det kommer vi till igen då, in i racet, va? Men ja, det slutar i alla fall med att Verstappen får sin tid raderad och får starta som sexa. Mycket, mycket sällsynt och uppfriskande ju, och Leclerc på pole. Det är ju inte lika uppfriskande, för det händer ju titt som tätt, va?
Ja, fast grejen är att när Leclerc står på pool så vet man ju att nej, men det där kommer ju inte att räcka ända in i mål.
Nej, nej, men exakt. Och så var det ju verkligen. Alonso åkte ut i Q1 för första gången den här säsongen.
Ja, alltså,
och det har väl att göra med deras uppgraderingar och nedgraderingar hit och dit, va?
Alltså, de tog ju en riktig chansning i sin uppdatering. De är ju också pressade, Aston Martin. De har ju inte alls varit i närheten av att hänga med McLaren, som har gjort en väldigt, väldigt stark uppdatering. Så att de tog väl en chansning här. Och frågan är väl egentligen om det var rätt att ta den vid det här tillfället. För det är ju alltid så att en uppdatering testar du i en vindtunnel. En vindtunnel får du ett visst typ av resultat i. Sen är frågan om de resultaten stämmer överens när du kommer till banan. Och på en bana som Kota, där du då har ett någorlunda rörligt underlag, så vet du kanske inte, kan du inte jämföra från år till år hur det var, utan det är ju lite flytande i de här våtmarkerna, om man säger så. Så att, men första gången är det väl på nästan ett år, sen Mexiko 2022, som båda bilarna från Aston Martin försvinner i Q1. Och det var ju verkligen en överraskning, i alla fall för mig. En annan stor uppdatering kom ju Haas med. Och den tycker jag inte heller gav det som de hade hoppats på och förväntat sig.
Nej, det är de två. Det är alltså Haas uppgraderingar och Aston Martins nedgraderingar. För det Alonso gjorde med sin bil, det var att gå tillbaka till en mycket tidigare version av bilen. Jag vet inte exakt vilket det var, men det var från mycket tidigare av säsongen så har de gått tillbaka till där för att kunna då testa Alonso versus Stroll och sen liksom mäta ut för det. De sket i princip i det här racet och ja, det känns som att nu är det verkligen över på riktigt. Det var en good run för Aston Martin, men nu är det kört alltså. Men ska vi ta oss till sprint shootouten, eller vill du säga något mer om kvalet på fredagen?
Nej, jag tänkte mest på det du sa om Aston Martin där. Det är ju faktiskt så att går han tillbaks till någonting så vet vi ju inte riktigt. Vi fick ju inget bra svar på vad det hade kunnat ge, för det såg riktigt bra ut under söndagen för Fernando Alonso. Så jag tycker inte du får inte vara för snabb där och sopa bort dem för resten av säsongen, för att han är en lurifax, en räv, har bakom varje öra har han den där mannen. Och det såg ju lovande ut på söndagen, trots, eller ända fram till dess att han tvingades bryta. Så att var inte för snabb där.
Nej, jag kollar ju på staplar och pinnar och diagram och grejer, för man ser hur det går rätt ner i källaren egentligen om man jämför med hur det var i början. Men det är klart att de kan hitta det på samma sätt som McLaren har hittat det, va? Nu tar vi lördagen och sprint. Det blir alltså en hel sprintdag på Circuit of the Americas. Sprint shootouten, det som jag reagerade mest på var att de ändrade reglerna efter att Verstappen hade fått sin tid raderad i sista kurvan. Så att nu var det inte samma smala linje, nu var det en mycket bredare linje som gjorde att man kunde ta kurvan som Verstappen tog den i sista egentligen.
Ja, det fattar jag faktiskt inte alls. Alltså, förarna gnäller, teamen gnäller, då ändrar vi reglerna. Har det hänt i fotboll eller? hockey, handboll, basket. Folk gnäller på någonting och så ändrar man regeln. Vad är det?
Mm, det kändes lite svag ryggrad. Och det blir ju extra intressant att det är i affekt av att världsmästaren blir av med en tid och det skiter sig för honom. Och sen så helt plötsligt är linjen längre eller bredare dagen efter. Det, jag hade svårt att förstå det. Det är väl bara fan, låt det vara. Nu vi har börjat. Det är så många gånger, det här chockerar mig fortfarande i Formel 1, där man ändrar så mycket saker under säsongen. Ja, men där saker och ting liksom bestäms så här, ja, vi börjar säsongen, så här ser regelverket ut, men det kan ändras från ena dagen till nästa dag egentligen. Vilket är jävligt, det är som om man skulle börja införa VAR mitt i säsong.
Ja, men här är det
fotbollen.
Ja, men här är det ju ännu värre. Det är inte så att de inför förändringen mitt under säsong, utan de inför den mitt under tävlingshelgen.
Ja, det är ju, ja, men det är också många gånger som de har ändrat på saker och ting mitt under säsong med andra saker och ting, när de liksom så här, ja, men inför olika typer av regeländringar. Men här är det ju också, det är, som du säger, det är mitt i helgen.
Ja, men det är på något sätt så här, tänk fotbolls-VM exempelvis. Nej, men vi flyttar straffpunkten. Vi lägger den inte på, vad är det, 11 meter? Nej, men vi lägger den på 13 istället.
Mm, för att Cristiano Ronaldo missade en straff. Det, ja. Då hade det varit liksom, ja, han, på samma sätt.
Ja, han har bränt två straffar. Så att vi flyttar fram till 9 istället. För att se, ja, vad som händer. Eller vi krymper målet lite grann. För de har släppt in så mycket. Vad är det?
Mm. Ja, det är värt att ha ett finger i luften för den saken. Men annars i sprint shootouten så var det liksom ordningen återställd. Max Verstappen tar hem sprint pole då. Och inte så mycket mer som var jättekul under den shootouten, eller?
Nej, jag tycker vi snarare att vi ska diskutera formatet, men det kan vi göra efteråt.
Mm. Det är många som gör varje helg, och det är väl med all rätt. Många har det ena och det andra att säga om det här sprintformatet, hur det förändras. Och ett argument var väl lite kanske det vi fick se sen när själva sprinten drog igång, att det blir i princip en spoiler för hur söndagen kommer se ut.
Men nu har ju du lyssnat på Max Verstappen igen.
Vadå?
Du som sa att man inte skulle lyssna på Max Verstappen, för det var precis det som han sa på söndagen.
Ja, men det är ju så det är.
Och då ska vi ändra då, för att Max Verstappen tycker det.
Ja, visst. Eller jag vet inte. Jag bara konstaterar att det var när sprinten drog igång och när sprinten var klar, så fattar man så här, okej, okay, så här kommer det bli på söndag. Ja, det är bara, så var det.
Fast nyss ville du ju inte ändra mitt under.
Nej, jag har inte sagt att jag vill ändra. Jag har bara sagt att så är det. Jag har inte sagt att jag vill ändra på formatet eller någonting. Jag sa att det var sjukt att man ändrade reglerna på linjen. Och sen sa jag att sprinten drog igång, och sen när den var klar, då fattar man, så här kommer det bli på söndag. Jag sa inget mer.
Nej, tar du min cash för möt till.
Ja, jag tar en cash för till. Prata nu med du då.
Ja, men var 17. Det kändes ju som att den här sprint shootouten på något sätt var lite förutbestämd. Alltså vi hade Verstappen i pole position, vi hade Leclerc som tvåa, vi hade Hamilton som trea. Alla vet ju att en Ferrari håller ju inte däcksmässigt överhuvudtaget.
I 100 mil.
Nej, 100 mil. Nåja. 19 varv var det frågan om. Så det kommer inte att funka.
100 mil, 100 kilometer, 100 mil.
Det är bra att du kommer på. Det är bra att du kommer på det själv i alla fall. 19 varv.
Ja, men det är matematiken. Det är ändå genomgående här att jag lyckas inte skitmycket med matematiken. Men 100 kilometer är det ju. Det är det som det är, va. Det är 10 mil, det vet jag.
Precis. Nej, men det som är, det är väl också så startar liksom 19 av 20 bilar på medium. Den enda som kör soft är Carlos Sainz. Så alla förstår ju att det där däcket kommer vi inte kunna använda under söndagen. För det var ju rätt till råttorna. Så att då hade vi en Ferrari från startposition 2 som tappade till en Mercedes. Och sen hade vi ytterligare en stackars Carlos Sainz som sladdade runt. Visserligen var han lite bred ibland med sina softs, och det insåg vi att det där är ingenting som vi ska ha och arbeta med framöver. Och sen hade vi en George Russell som såg väldigt ut som att han inte alls trivs på Kota. Så det är klart att man kände ganska tydligt att ja, söndagen blir nog en förlängning av det här.
Mm. Det var ju snackpunkter är ju i alla fall Russell som åkte på en 5 sekunders bestraffning för att han gjorde en overtake utanför banan, vilket var lite så här halvlurigt, att den var ganska tydlig, alla var ju ganska överens direkt där om att ja, men den där är ju olaglig, så där får man inte göra, han borde lämna tillbaka platsen. Men att Mercedes då väljer att han ska köra på, alltså köra vidare, för att de tänker att tjäna banposition gör att han ändå kan köra in de där 5 sekunderna ändå och klara sig. Och det var ju så att de där 5 sekunderna, han tappade ju någon plats, och det var nästan att han tappade till Alex Albon också, som väl var den sista på poängen under sprinten. Ja, men så var det. Att Russell tappade ju till både Sainz och Gasly, tror jag. Eller var det bara till Gasly kanske? Ja, det var i alla fall bara några tiondelar från att han tappade till Albon också. För Russell fick ju en poäng. Han blev ju sist då av de som tar poäng. Albon var precis bakom. Så Albon skulle vara nära på att köra in en poäng till Williams. Och vi kommer ju komma till det nu när vi tar oss in på söndagen, att Logan Sargeant plockade sin första poäng, och han gjorde det på hemmamark i USA. Men en sak som var intressant i sprinten var att just det här gapet som vi har pratat om många gånger mellan Albon och Sargeant, att Alex Albon är närmare Verstappen än Logan Sargeant efter 19 varv med samma bil.
Ja.
Crazy, huh?
Ja, nej, men jag börjar ju känna att den där Logan Sargeant, han kom ju inte direkt närmare F1 2024. Om det inte är så att han har något S i rockärmen som Williams verkligen, verkligen behöver. För den poängen som han plockar på söndagen också, alltså den får han ju till skänks. Det är ju frågan om han egentligen känner sig nöjd med att han fick den poängen, för den är ju inte ärligt förtjänt egentligen.
Han la upp en liten kaxig bild. Yes, points! Points in the bank. Han var lite kaxig på och visade sin stolthet över att han hade dragit in en poäng på kontot. Men ja, det är som du säger. Sprinten slutar i alla fall. Verstappen 1, Hamilton 2, Leclerc 3. Resterande som får poäng är Norris, Perez, Sainz, Gasly och Russell, som bara går in 2/10 snabbare, eller 3/10 snabbare än Albon efter den där 5 sekunders bestraffningen. Nu tar vi racet.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, men Filip, alltså, vad ska vi börja prata om det här racet egentligen? För jag kan på något sätt känna att det var någon som bara drog ner ridån.
Kommer ridån ner? Eller kommer ridå från sidorna på en scen? Bioridå åker upp och ner, va? Men teaterridå kommer från höger och vänster? Eller?
Alltså, ja, men jag tänker med en sån här gammal, du vet, Ystad teater här. Där känns det som att de sitter liksom upphöjda som en gardin på sidan och bara slår till, så de kommer liksom uppifrån och nerifrån och så ser man ingenting. Jag kände på något sätt att det är lite så jag upplever det här racet, att det bara försvann.
Ja, men ja, jag ska uppmuntra dig lite då.
Ja, gör tänk, det, jag känner att jag behöver det.
Tänk nu att ta med hela körningen från Mercedes, ta med hela bilens reaktioner efter det här nya golvet. Räkna med att de är så pass bra så att en liten korrigering gör att de kommer klara sig på stickprovet på plankan nästa gång. Och att det faktiskt är så att de är på rätt väg. Och tänk hur bra Hamilton körde och att det faktiskt var så att Mercedes gick bort sig i strategin när de frågade Hamilton: hur är det med dig, brorsan? Kan du köra 5 varv till på det här däcket? Och han bara, det blir svårt, I don't know, jag vet inte. Och sen så skulle de då reagera på att Verstappen hade gått in på depå tidigare och försöka liksom reagera på den saken. Vilket gjorde att de körde Lewis för länge på däcken och det blev liksom varken eller av strategin att låta honom köra långt och sen på ett byte alltså. Kört på länge på hårda.
Alltså de var inte rattrostiga, de var strategirostiga, kan vi säga så?
Ja, och det är ovant för att vara dem, för man är ju vana att Ferrari som gör det. Och bara när jag säger det så kommer jag på att ja, det var ju så att Ferrari också klantade till sig. För jag undrar vad fan de tänkte. När de som är den bilen som sliter mest på däcken var det team som valde att köra en långstintare. Alltså att Leclerc skulle då behålla sina däck på och köra hur länge som helst, vilket också var såklart åt helvete. Det kändes som att de glömde bort honom där ute när de hade gjort, när de hade liksom fixat med Sainz. Att bara, jag vet inte, det är något avsnitt tidigare som vi döpte till, vad fan, det är ju 4 däck på den här bilen efter att Ferrari hade glömt ett däck när de skulle byta däck. Och den här gången var det som att, vänta nu, vad fan, vi har ju 2 bilar där ute. Vad fan, är det någon som har koll på Leclerc eller? För att han fick ju köra vidare på hårda däck för länge.
Eller så visste de att man hade en alldeles för tjock planka under bilen, så de räknade med att de ändå skulle bli diskade, så de kunde lika gärna köra den där bilen och se hur länge däcken höll och konstatera att nej, det gjorde de inte.
Ja, så kan det väl vara också, men han var ju inte skitglad över det. Han var ju rätt outspoken på radion om att han tyckte att de förstörde hans race.
Ja, men det måste han ju vara också. Tänk dig själv egentligen, skämt åsida. Om vi nu har varit Ferrari och så som hans tid i Ferrari faktiskt har varit. Alltså, Charles Leclerc kom ändå till Ferrari efter ett succéår hos Alfa Romeo där han besegrade Marcus Ericsson. Möjligen, troligen, med viss hjälp, men väldigt tydligt i alla fall, så kommer han till Ferrari och ska bli den nya kronprinsen och bli den nya kungen. Det har inte blivit mycket av det, va? Istället så har han liksom blivit bortkörd om en massa märkliga saker. Allt ifrån att de har haft fel blandning i tanken, vilket gör att de har fått förändra saker och ting, till att de tar märkliga strategibeslut, till att det är saker som bara inte fungerar. Så det är klart att han efter sina år hos Ferrari nu är rätt frustrerad. För det var inte därför han kom dit.
Nej. Och utöver det så började det ju, det var ju Norris och Leclerc längst fram. Och det är ju ofta så att den som startar tvåa på den här banan har det lite bättre än den som startar etta. Och mycket väl så blev det så. Efter första kurvan så var både Norris och Hamilton förbi Leclerc. Och höll sig där ett bra tag, va? Ja, otur, jag vet inte vad man ska säga. För det sket ju sig på plankan för Leclerc. En annan grej då, apropå starten. Verstappen som startade sexa. Som sagt, det är vi ju liksom inte bortskämda med. Att ta Verstappen mitt i fältet. Han kör ändå upp och vinner det här. Och det var lite så att det här racet vanns och förlorades i depån, känner jag när jag tänker på Verstappen. Eller, det är lite olika grejer som jag tänker och känner när jag är på det här racet och Verstappen och Hamilton och allt så där. Nu blev ju Hamilton diskad så det spelar ingen roll, men om jag bara tänker på hur det kördes. Och man bortser från den här diskningen och tänker att det handlar om så pass lite som någon jävla halv millimeter hit eller dit. Det kan ju vara för fan 2 stycken bumps. Alltså 2 stycken när liksom Hamilton duttar bilarslet i golvet som gör att det här sket sig liksom. Hade han liksom svängt en halv meter åt vänster en gång när det var ett gupp så kanske han hade klarat sig. Men jag tänker också så här, va, att om det inte gick att slå Verstappen nu, för han var liksom pressad, de hade höjt bilen, det var lite så här, hur ska det då gå? Här hade de liksom allt alla förutsättningar, alla stjärnor och allt jävla skit stod ju i rätt riktning, vad man kanske säger. Det är något annat man säger. Men Verstappen klagade ju på bromsarna hela tiden också. Det verkar ju ha varit ganska mycket problem. Han kändes lite pressad. Han skrek på GP hela tiden om att han blev störd i inbromsningarna med bromsarna som inte funkar. Men ändå är det ingen som kan slå han.
Nej. Just nu så är det kanske inte det. Jag är lite spänd på det race som kommer i Brasilien om en 2 veckor. För det var ju där som Mercedes var så otroligt bra 2022. Det var också där som Lewis Hamilton gav sig själv chansen att ens vinna en VM-titel 2021. Så tror jag, är det någon bana där det skulle kunna vara så att de faktiskt får se sig besegrade, så tror jag att det är Brasilien, där också vädret kan spela in. Men till syn och sist så handlar det om att Max Verstappen är en fantastiskt duktig förare. Framförallt så är han en otroligt duktig förare i den bil som Red Bull har tagit fram till honom. Alltså det är ju så att det är ju som hand i handske. Jag vet inte hur, det är en perfect match. Alltså det är, de funkar så otroligt väl tillsammans. Och framförallt så är det ju så att han har vunnit det han ska vinna. Han behöver ju inte... Det är klart att han vill vinna, naturligtvis. Men han behöver ju inte ha den inre pressen som kanske många andra förare har. Lando Norris, han jagar sin första seger. Charles Leclerc jagar en nedförsbacke för Ferrari. Mercedes jagar ju en väg tillbaka till toppen. Sergio Perez, han jagar ju för sin överlevnad. Så det är ju så många saker. Alla andra har ju någon form av press med sig. Han har ju bara den perfekta bilen som är gjord för honom och som han kör på ett perfekt sätt. Så att, ja, ska någon slå honom någonstans? Jag vet inte. Möjligen så är det i Brasilien.
Ja. Det var också lite mer grejer som liksom som jag tyckte ändå var att det finns en liten skär. Det var en annan Verstappen man kände på något sätt. Man har liksom aldrig känt honom. Han kanske inte var så pressad som jag fick känsla av, men jag kände ändå att det här är en ny Verstappen som är lite pressad här på något sätt.
Ja, men allt gick ju inte som han hade tänkt sig. Det är klart att han är lite pressad, men innerst inne så var en seger till. Alltså det var ju värre i Singapore där han faktiskt förlorade racet. Här så lyckades han ju vända och vinna. Och när det dessutom har räknat bort då Hamilton, så var ju segern ganska överlägsen ändå, får vi väl ändå säga.
Ja, jo, det var det ju såklart. Något som jag tyckte var kul med det här racet var ju ändå att det var mycket olika strategier som spelade in, att man fick liksom hålla koll på hur det låg till med alla när de hade varit inne, att vissa testade att köra liksom 3-stoppare, några andra testade och ja, Ferraris dumma beslut att låta sin downforce tyngda bil ligga ute och köra en lång stintare, ja, och så vidare. Det tyckte jag var kul. Norris blir ju alltså 2:a då igen här, va? Efter att Hamilton diskar, startar 2:a, går i mål som 2:a. Piastri däremot hade ju inte jättekul. Han fick parkera efter 10 varv typ.
Ja, han är väl ihop med Esteban Ocon, va? Och jag tycker väl överlag att Oscar Piastris helg är väl ingenting som han ska komma ihåg. Det känns ju lite mer som bryt ihop och kom igen efter ett par väldigt, väldigt fina helger.
Ja, det skets ju för båda de där 2 som körde ihop. Trots att Alpin då kom med sina liksom... sitt supergäng som skulle hjälpa dem framåt, med Rory McIlroy och Anthony Joshua, och McIlroy var liksom caddy åt Ocon när de gick ner med hjälmen, och så hade de det där har du skrivit om. Du kan väl berätta lite mer kanske vad fan det är som har hänt i Alpin-teamet, för det är väl ändå av intresse, måste man väl ändå få säga, med det här konsortiumet, som det kanske heter på fotbollmanagerspråk, som där flera... Nej, det är väl fan inte ett konsortium. Det är mer fotbollmanagerspråk. Jag vet inte fan vad det är för jävla organisation som har klivit in och betalat för massa pengar för en procentandel i Alpin med stjärnor som Joshua, Rory McIlroy, Mahomes med flera, va?
Ja, som jag nu har fattat. Om jag nu har fattat det här rätt. Väldigt svårt att säga fattat. Jag förstår uppenbarligen ingenting. Men om jag nu har fattat det här rätt, så är det så att det är ett investmentbolag som har köpt 24% av Alpin från Renault. Och sen har de här olika idrottsmännen då köpt in sig i investmentbolaget, för de tycker att det är en cool grej.
Att, och de har väl också en jävla massa pengar framförallt.
Uppenbarligen så har de ju det.
De måste göra något med pengarna.
Ja, för de har ju gjort den här jättesatsningen då. Om jag fattar det rätt så är det ju 200 miljoner dollar, va? Som de har pröjsat. Och så har de
det gått... Det är sjukt mycket.
Är det galna pengar? Och 24%, det är ju ändå nästan en fjärdedel av teamet som de har köpt in sig på. Så att det är ju en jättesatsning. Men det känns ju lite som att... Jag menar, redan inför säsongen så plockade ju Alpine in Zinedine Zidane för någon slags roll som ambassadör. Istället för
just det, han har dem också, ja.
Mm, istället för Alain Prost som fick gå. Det känns ju som att man har gått lite grann ifrån det mer motorsportskunnandet på sina rådgivare och gänget intill för att hitta lite mera... marketingmässiga idrottsmän som kan locka andra till teamet. Sen får vi inte glömma bort att det där teamet har ju också gjort sig av med hela teamledningen under sommaren, och det är ju någon sån här interimlösning just nu. Så jag tycker att det känns lite, ja, gungfly kan vi säga det, ungefär lika osäkert som underlaget i Austin. Det bumpas på lite olika håll beroende på väder och vind. Så att jag vet inte riktigt, det där kan ju bli en jättesuccé, men det kan precis lika gärna bli precis tvärtom.
Mm. Jag ska bara, konsortium här, blev lite nyfiken. Det är ett klassiskt fotbollmanager-ord som dyker upp. Liksom, jag vet inte om det gör det fortfarande, för jag slutade spela fotbollmanager kanske FM16. Men jag har ändå spelat Championship Manager 0, sen liksom Championship Manager 3, framförallt jävligt mycket 0-0-2. Men... det var en tid där det var mycket händelser, att det var ett konsortium som skulle ta över ägandet av klubben. Och det verkar som att det kanske är ett konsortium det här. Konsortium av latin, konsortium, sällskap, gemenskap. Bildad sammanslutning, ibland formell genom avtal, av och mellan personer eller företag för att göra en gemensam affär, ha gemensamma vinstintressen och så vidare. Låter det inte som att det här är, eller?
Jo, men det tycker jag. Det är precis så som vi har sagt kring Williams också, va? När Darlington Capitals gick in där, och Lance Strolls pappa, Lawrence Stroll, han är också inblandad i en massa olika affärssällskaps/konsortium. Så att det är inte bara det här företaget med idrottsmännen som har klivit in som delägare i Alpine, utan det är ju flera stycken, det vill säga ett
konsortium. Det undrar ju. Okej. Diskningarna här, ska vi säga, när Hamilton då blir av med sin placering och Leclerc blir av med sin placering, det gör att det händer en hel del grejer längre ner i fältet. Vi behöver inte snacka så mycket hur det raceades. Det var en hel del kamper längre bak som var lite kul ibland. Men de facto det som hände var att Logan Sargent får sin första poäng i sin F1-karriär. Kanske sin sista också, va?
Inte otroligt.
Nej. Yuki Tsunoda dubblar Alfa Tauris poängskörd den här säsongen genom att han flyttas upp och att han dessutom tog snabbaste varvet.
Mm. Den där var en sån här liten kul grej, för han gick in på slutet, satte på soft och snodde snabbaste varvet, och vi trodde han var 10 och tänkte, jaha, vad kul, 2 pinnar. Nu fick han alltså 5 poäng, och plötsligt så är ju Alfa Tauri då inte alls långt efter Haas. För nu har Alfa Tauri 10 poäng i konstruktörsmästerskapet. Haas har 12. Så den där kampen kan bli väldigt intressant, för den hamnar om otroligt många miljoner i slutändan.
Ja, det är jävligt sjukt. Att vara sämst eller näst sämst handlar om massa jävla miljoner. Det är ändå otroligt ju. 2 poäng skiljer dem med de här racen som är kvar nu. Tsunoda känns som att han är en sån, han är där och tuggar i sig ett poäng då och då. Han har ju varit där precis många gånger, han har varit på bubblan många gånger, men han har tagit en pinne de gångerna han har tagit poäng. Men ja, de hade 5 innan och nu har de 10 tack vare Yuki Yuki Tsunoda.
Ja, men grejen är att plocka han fem till, ja, men då är han bara en poäng efter Alfa Romeo som är åtta. Så jämnt är det.
Det känns så jävla sjukt, man kollar på Alfa Romeo här. Hur fan har de tagit poäng? Det känner jag när jag ser det, jag har 16 poäng. Hur i hela fridens namn har Alfa Romeo 16 poäng? Ja, men det känns helt sanslöst.
Ja, men de tog ju 6 i Qatar.
Ja, det känns som att de har tagit 0. Det känns som att de har knappt har kört. Ja, men 16 poäng har de i alla fall. Och när vi är inne i de där bottenteamen så är det ju så att Daniel Ricciardo är tillbaka. Och då ska vi väl också kanske säga, för transparensens skull, att vid något tillfälle i förra avsnittet inför USA så nämnde vi någonting i stil med att det blir inget för Ricciardo. Men det var ju för att det där avsnittet spelade vi in lite i förväg, va? Innan vi visste att det var så att han skulle comebacka. Jag vet inte exakt vad fasen det var vi sa, men ja, nu korrigerar vi oss där i alla fall.
Jag vet att du sa att vi vet inte om det blir någonting i Las Vegas för Daniel Ricciardo, för där lär han väl inte köra. Och det var ju då så att vi i det läget inte visste om och när han skulle vara tillbaka i bilen. Så kan det vara.
Därav att det där avsnittet var lite förinspelat, att jag kunde åka på en liten semester. För att när vi har den möjligheten så har vi gjort sådär, va. Nu, en annan sak som jag kommer ihåg att vi sa i vårt inför USA-avsnitt var ju att jag pratade om att de hade lite room for improvement med sin nationalsång. Men såg du vilket fint framförande det var med en ensam akustisk gitarr högst uppe på pinnen på Circle of the Americas? Såg du det, Anna? Alltså, det kändes som att de hade hört mig.
Ja, de kanske gjorde det. För vi spelade upp en otroligt massa nationalsånger i förra avsnittet. Det var till och med så jag nästan behövde spola fram. För jag satt ju och lyssnade på det. Ja. För jag skulle höra vad vi sa om Ricciardo. Och då upptäckte jag att det var väldigt mycket nationalsånger.
Ja, men du får bli lite mer musikintresserad bara. Så hade du kunnat njutit av det här. Det är en viktig lista rent kulturellt.
Det är det. Det tyckte nog min pianolärare en gång i tiden att jag också skulle vara mer musikintresserad.
Du har ändå blivit tvingad.
Jag har spelat piano, men med mina snea handbollsfingrar var det ingen jättebra grej.
Nej, hon visar upp fingrarna för mig här nu, Anna. De står kors och tvärs. Men jag har sjukare handbollsfingrar har man ändå sett. Janas Bananas snea handbollsfingrar har jag fått växa upp med och har sett farsans gamla polare i kajk. Nu är det så här, va. Ricciardo var i alla fall tillbaka. Oavsett vad fan vi nu än sa i förra avsnittet.
Ja, det var han. Men vi såg honom knappt, kändes det som. Har han cool hjälm i alla fall?
Ja, det är mycket hula baloo och grejer kring honom. Men det var så, det gick ju inte skitbra för honom. Han var ju sist av alla som gick i mål. Och det här bad Tosten, han bad om ursäkt för det. För att det var någonting med främre vänster broms som påverkade aerodynamiken jättemycket, som gjorde att de tappade en massa downforce, och att då var Ricciardos bil inte balanserad alls. Och Tosten själv bad om ursäkt till Ricciardo för det här felet och säger att i Mexiko så ska vi hoppas att vi har en mycket bättre och mer tillförlitlig bil för vår vän Danny Rick, som hade fel på sin skylt när han var tillbaka också i depån, där det stod Daniel Ricciardo, inte Ricciardo som han heter. Det var intressant, såg du det?
Ja, det noterade jag faktiskt. Men det som jag tycker är intressant med honom när du tar upp honom, det är ju att jag såg en intervju i tysk tv med doktor Helmut Marko. Där var han otroligt tydlig med att vår vän Daniel har 5 race på sig att bevisa sig. För vi sitter ju fortfarande i ett läge där Red Bull har 5 förare till sina 4 förarplatser. Helmut Marko var också väldigt tydligt med att han tyckte att Sergio Perez hade haft en väldigt bra, till och med felfri helg, sa han nu. Så det kändes som att nu skulle han pusha honom otroligt mycket här för att visa här inför Mexiko nästa vecka hur fantastisk Sergio Perez är. Medans då han var lite tuffare mot Daniel och förklarade att det är 5 lopp som han har på sig och sen får vi se. Jag är otroligt spänd på att höra vad den tar vägen under den här vintern.
Mm. Jag tror ju att Perez och Ricardo ryker båda två all världens väg, men det spelar ingen roll vad jag tycker och tror. Något som spelar roll vad du tycker, Anna, det är vad du ska tycka i dina plus som kommer nu.
Jag börjar med motorstoppet och helt stilla står det för Aston Martin. Jag vet att Lance Stroll tog vissa poäng, men det känns ändå som han fick dem verkligen, verkligen till skänks. Jag är lite oroad för Aston Martin, även om jag någonstans tror att Alonso kan nog fiffla till någonting ändå i slutet, men nej, känns inte bra i magen. Ett plus går till Haas. Jätteuppdatering, race på hemmaplan. Coolaste tröjan i depån hade Nico Hülkenberg. Men resultat, icke san icke. 2 plus går ju till Williams då, som petar in ytterligare poäng i sin kamp för att nå framåt. Jag är lite spänd på att se vart det där teamet tar vägen nästa år. 3 plus går nu då till Alfa Tauri, för att det räcker med några småpinnar här och var, va? Så länge Haas gör som vad de gör, så snart är de förbi. 4 plus går till Mercedes ändå, för jag tycker att det finns en tendens, en tydlig positiv tendens för Mercedes, vilket skulle vara positivt för F1, för vi vill alla ha en fight som 2021. Och 5 plus går till Max. Spelar ingen roll att han missade lite grann i kvalet i fredags. Han var bäst i alla fall.
Tack för det. Jag tänkte bara på Haas där och Alfa Tauri i kampen. Alltså, det känns ju inte som att Haas är på väg uppåt trots den här stora förändringarna som, eller uppgraderingarna som de kommer. Så om man får gissa något nu, så gissar jag på att Alfa Tauri kommer ta sig förbi Haas den här säsongen.
Nej, och så att då får vi ju se vad Gene Haas går till nästa säsong. Det pratas väldigt mycket om att Alfa Romeo ska in i det där teamet. Men vad händer då om man tappar i slutet av säsongen och det försvinner en massa pengar? Vad händer med teamet då?
Mm. Nu tar vi småstats. Det här var Charles Leclercs 10:e raka pole utan seger. Han har tagit 10 pole positions utan att vinna ett race. Senast han vann ett race var i Australien 2022. Då hade han också pole. Han vann ju ett race senare den 2022-säsongen också, men då hade han inte pole. Någonting annat med Ferrari är ju att Sainz, han är bra på att få podiumplaceringar utan att få gå upp och ställa sig på podiet. För det här var tredje gången som Sainz kom på en podiumplacering, men han fick inte stå där. Det har hänt i Brasilien 2019, Ungern 2021 och Texas 2023. Det är rätt sjukt, va? Att i efterhand så blir han liksom, han blir blåst på konfekten.
Han också, precis som vi.
Ja, dubbel Ystads teaters ridå på honom. Och sen är det en liten Red Bull-rackare här. Om, vi kan väl kanske se det som en jinx då. Om Red Bull inte får några tekniska problem som leder till DNF, alltså att de inte går i mål, så är de det enda teamet under hela turbohybrid-eran att inte en enda gång få teknisk problem som gör att de inte går i mål. 4 chanser kvar, va? Sjukt, va?
Ja, den är sjuk.
Och en annan som är lite sjuk, det är ju Verstappens alla rekord. Han tog ju 50:e race-segern och gick upp i finrummet, eller ja, finrummet är han väl redan välkomnad i, men han liksom började väl ta för sig lite mer i det där finrummet bland allihopa. Men han, så här är det, att han har nu chans, om han vinner den här säsongen med de här sista racen, så kommer han gå om Alberto Ascaris segerprocent under en säsong. Ascari hade 6 segrar på 8 race, 52, och vilket leder till 75% segerprocent av alla racestarter. Om Verstappen gör det här med minst 17, han har 15 segrar nu, gör han det med minst 17 segrar så har han 77,27%. Det är också någonting, då är det procentuellt sett det mest i historien. Jag pratade om det här förut, men vi tickar närmare och närmare. Schumacher har 13 segrar på 18 race 2004, 72,22%. Sargent som tog sin första poäng. Han är den första amerikanen att ta poäng sedan Michael Andretti 1993 på P3, när han blev trea i Italien. Det här kanske jag har sagt förut också. Och han blev den första amerikan att ta poäng på amerikansk mark sedan 89. Eddie Cheever som blev trea i Phoenix. Eddie Cheever, det är ett jävla namn. Det var det.
Det var det. Det är ändå lite intressant det där, men jag vet inte. Jag tycker ju inte att Sargeants poäng känns äkta, även om den står där i kolumnen. Jag vet inte. Men du, nu till helgen då. Det är samma tider nästan, för vi rör oss inte jättelångt från Texas. Vi ska till Mexiko, men till en helt vanlig racehelg. Tre träningar, kval på lördag klockan 23. Givetvis finns liven där. Det var otroligt bra tryck faktiskt, fast det var sena livekvällar här, både fredag och lördag förra helgen. Lite roligt ändå. Söndag är det race start klockan 21. Och vad, jag tänker Mexiko, jag vet precis vad jag älskar med den banan. Vad gillar du?
Jag vet inte vad du väntar dig att jag ska säga, förutom sombreros och sen den här slutkurvan innanför den här coola, coola läktaren som är som en jävla kokande gryta.
Ja, det är ju precis just den. Alltså den kokande grytan och den prispallen i Mexiko, den gör ju också, alltså den gör så himla mycket tycker jag. Just det här när man ser på något sätt som förare, så hör de ju publiken i den här grytan när de kör in i den här gamla baseballstadion. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är verkligen, alltså autodromen eller motodromen på Hockenheim var ju fantastisk, men jag tycker att den här är ju, jag tycker nog att den är en av de coolaste delarna av en F1-bana i år faktiskt. Jag älskar den.
Men vänta här nu. Du säger att det är en gammal baseballarena. Det här tror jag kan vara nyheter för fler än mig.
Men man är väl det, en gammal base, alltså den går väl in i en gammal, den här läktaren där. Inte visst 17 har jag drömt det eller? Visst 17 är det en gammal baseballarena?
Visst 17 har jag drömt det. Visst 17 är det vad? Att du drömt eller att det är sant?
Att det är sant såklart.
Ja, men jag tror att det är sant. För att det känns liksom fantastiskt om det är så. Jag hoppas att det är så. Verkligen. Det är liksom de sista kurvorna. Man kommer från en lång raka, skarp högersväng som blir en skarp vänstersväng som blir en långsam högersväng in på start och mål där sista delen när det är både läktare till höger och vänster.
Det stämmer ju. The Autodromo includes a baseball stadium inside turn 14.
Otroligt coolt ju.
Stadiumet kallas för Foro Sol.
Det var där du fick när du frågade mig vad tänker du på med Mexiko? Det var det jag tänkte på.
Ja,
då tänkte jag rätt.
Då tänkte du rätt, det var precis det som jag tänker på också, för som jag älskar med den där banan. Det finns ju många andra saker som är intressanta också naturligtvis, det vill säga att de körs på otroligt hög höjd. Alltså det här är svårt för inte bara människor utan även för motorer och för alltså kylningen av bromsar och så vidare, för att den körs på väldigt, väldigt hög höjd. Så det ska vi inte glömma bort. Det som också är en kul grej är ju, tänker jag, allt det här med Sergio Perez och runt omkring och hans pappa. Kommer du inte ihåg det från i fjol? Glädjen med pappa Perez som var överallt hela tiden.
Ja, det ser man fram emot. Det är lite andra omständigheter den här gången. 2285 meter över havet är det här. Det är alltså 5 gånger så högt som The Twin Towers i Kuala Lumpur har Mercedes valt att jämföra det med när jag söker på faktan hur hög den är alltså. 2285 meter över havet, och det gör ju en hel del med tekniken och säkert förarnas fysik också där de är och kör. Det blir kul, Mexiko ju.
Det blir riktigt roligt. Jag tycker man brukar vara en riktigt härlig helg faktiskt. Och framförallt så glädjen i baseballstadion. Baseball, baseball, baseball. Mm.
Mycket kul. Innan vi säger tack och hej så vill jag plugga lite grej som vi har gjort på tidningen som har med racing att göra. Jag och tv-spelsrecensent Leo Pettersson har nämligen testat gamingrattar och gamingriggar där vi har då provat allt från liksom billiga modeller och Mario Kart plastiga rattar till de värsta modellerna och dyraste som du kan hitta på marknaden. Om det är så att man är intresserad av att man gillar F1, man testar racingspel kanske. Så vi satt i en hel vecka och så fort vi hade ledig tid så drog vi ner och så testade vi gamingrattar av olika märken. Där vi har gjort en liten plusguide som kommer dyka upp på aftonbladet.se om man få för sig att man skulle vilja kika på det. Det är lite racing-relaterat. Vi ska köra det någon gång, Anna. Du och jag ska köra simulator. Hon tittar på mig. Och hon skakar liksom på huvudet utan att skaka på huvudet. Bara helt, helt i tystnad. Det ska vi. Någon gång ska vi resa du och jag. Nu är det så att Anna måste åka och skjutsa unga fram och tillbaka och hit och dit. Och jag måste packa ihop min packning för att mitt flyg går hem från Cypern 02:25 i natt. Så jag ska packa ihop mitt lilla hotellrum här och röra mig härifrån. Så ni som hänger med oss varje vecka, tack till alla ska ni ha. Och vi hörs efter Mexikos GP.
Det gör vi. Tack så mycket.
Kör försiktigt nu, Anna. Hej.
Hej, hej.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
What is it, debris?
There's something strange with the engine.
And he's a new pet up for that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.